Hej kära poddlyssnare. Temat idag är ekonomisk frihet och gäst är författaren Oskar Lindberg, även känd som Farbror Fri. Han har tillsammans med sin fru Maribel Leander Lindberg skrivit två böcker om hur man kan lämna vardagens ekorrhjul och slippa ofrivilligt lönearbete. Ekonomiskt oberoende förknippas ofta med överklassen och de allra rikaste, men Lindberg visar att det är möjligt för de allra flesta. För drygt 2 år sedan kom jag i kontakt med den så kallade FIRE-rörelsen som ledde till ett ekonomiskt uppvaknande. FIRE, som står för Financially Independence Retire Early, går ut på att leva enkelt och spara så mycket som möjligt för att snabbare nå ett liv som ekonomiskt fri. Om det här handlar dagens avsnitt. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Kunskap bit för bit. Välkommen Oskar Lindberg till min podd.
Tack så mycket. Kul att vara med.
Ja, verkligen. Det här är faktiskt ett så här personligt samtal för mig. För att för 2 år sedan, 2018 var det då, nästan, ja, men 2,5 år sedan, så kom jag i kontakt med en DN-artikel. Man skrev om en Joel Blad, som jag vet att du känner till.
Ja, just det. Ja. Jag känner till Joel, ja.
I den här artikeln så skrev man om att han hade kommit ut med en ny bok som hette Bygg en förmögenhet, som handlade om att han hade investerat en del av sin lön för att i framtiden kunna få vara med sin familj och få mer fritid. Han pratade om att det här är ett sätt att få ökad tillgång till tid. Och jag tyckte att det här var väldigt fascinerande, så jag läste hans bok, bara sträckläste den, och var så här, för mig var det ett ekonomiskt uppvaknande. Och då förstod jag att det finns en hel rörelse för det här i världen och i Sverige som kallas FIRE-rörelsen. Financially Independent Retire Early, alltså ekonomiskt oberoende, gå i pension tidigt ungefär på svenska. Skulle du kunna bara beskriva lite kort för de som inte känner till vad den här FIRE-rörelsen är för någonting?
Ja, vi har ju... På svenska så har ju vi försökt att i varje fall mynta begreppet ekonomisk frihet som en ersättning för den här FIRE-rörelsen. Och vad vi menar att det handlar om är ju att man egentligen ska få pengarna ur vägen så att man kan börja leva utan att tänka så mycket på pengar. Så ironiskt nog så ska man tänka på pengar för att slippa tänka på pengar. Och som jag ser det så är det kombinationen av det som väldigt många rika alltid har gjort, att till del leva på sina pengar, men kombinerat med en lite gammaldags sparsamhet egentligen, där man försöker använda pengar effektivt och inte göra av med så mycket, vilket gör att man inte behöver ett så väldigt enormt, man behöver spara ihop en del, men man behöver inget enormt kapital för att nå dit. Att man får den här friheten. Och det är det som är lite speciellt med FIRE. Just den här kombinationen av någon slags kapitalism och lite sparsamhet. Det handlar inte för så många FIRE-personer om att bli så rik som möjligt. Utan det handlar om att få frihet.
Just det. Och vi kommer ju komma in på allt det här. Hur du och din fru Maribel tog er hela vägen till ekonomisk frihet. Men kan du börja med att berätta lite grann om ert liv som det såg ut innan ni ens kände till det här? För du skriver i er första bok som heter Ut ur ekorrhjulet, så skriver du om att ni var som de allra flesta, hade en ganska högt belånad lägenhet. Ni åkte sportbil och ni köpte prylar och gick på dyra restauranger. Kan du berätta lite om ert liv såg ut?
Ja, vi levde väl ungefär som folk gör mest, skulle jag säga. Och det fanns egentligen 2 faser där. Först var det en fas när vi var 2 singlar. Vi var ett par, men vi hade inga barn, ska jag säga. Vi var inte singlar, men vi levde tillsammans och vi fick 2 inkomster när vi slutade jobba. Och jag hade väl alltid kanske tänkt att det skulle vara någon slags dröm att ha en sportbil. Så vi köpte en sportbil och vi gick ut och åt och vi köpte en lägenhet. Vi var inte oansvariga med ekonomin, men allt som kom in gick åt, kan man säga. Och när barnen kom, då märkte man ju liksom väldigt tydligt att det här kom i konflikt, liksom, att man behövde vara väldigt mycket på jobbet till exempel, men man behövde ju även ha tid med barnen, och då blev det mycket tydligare vad det här gjorde med en. Så att, ja, det var väl då det blev tydligt, och det är ju faktiskt en liknelse här med Joel Blad, som också fick liksom ett uppvaknande när han var föräldraledig, att det kanske då det sätts på sin spets.
Just det. Så ta oss tillbaks till den här tiden då när den här idén föds. Som jag förstått så var ni i Mexiko då, det här var år 2011.
Mm.
Och ni börjar inse att, ja, men det här livet som vi lever med sportbil och frekventa restaurangbesök och så vidare, det är inte det perfekta livet. Vi skulle kunna få tillgång till mycket mer frihet.
Mm.
Kan ni berätta lite grann, hur resonerade ni?
Ja, innan vi åkte till Mexiko, jag menar, bara resan till Mexiko var ju ett sätt, det var ju någonting som vi finansierade själva och så det var ju egentligen en plan som vi genomförde redan då. Men när vi var där så fick vi smak på ett liv som innehöll en del liksom personlig utveckling för oss som vuxna, men där även familjen och livet i övrigt fick ganska mycket tid. Innan dess så hade vi liksom testat på två extremer. Det ena var att jobba heltid och lite mer och vara borta mycket hemifrån. Och sen hade vi testat att vara föräldralediga, vilket var liksom fullt fokus på hemmet. Och i Mexiko fick vi testa någonting som var mitt emellan och som vi kände var rätt schysst. Och i Mexiko hade vi också ett materiellt sätt enklare liv än vad vi hade i Sverige. Vi hade i och för sig en bra bostad där, men den var ganska enkelt utrustad. Vi hade varsin väska med kläder, och vi upptäckte att vi saknade nästan ingenting materiellt. Någon enstaka gång var det klart att det var lite för få tallrikar i skåpet när det kom en gäst eller någonting, men på det stora hela så var det liksom bättre, och vi saknade ingenting trots att det var så mycket enklare än hemma. Så där la vi väl något slags pussel, och i samband med det fick jag också upp ögonen för att den här FIRE-rörelsen fanns. Så att jag blev liksom, det kanske skulle vara möjligt att leva mer så här hela tiden. Så det var liksom, vi själva kom till någon slags insikt som kombinerades med att vi såg att det fanns andra som kanske hade gjort det som vi ville göra.
Det här är ju jättefascinerande, så låt oss djupdyka i det här då. Du och din fru Maribel, ni har idag 3 barn.
Mm.
Ni lyckades uppnå ekonomisk frihet på 6 års tid från att ni fattade det här beslutet i Mexiko.
Mm.
Och det här är ju jättespännande att informera lyssnarna om. Vad är det ni lyckades med? Alltså dels hur mycket pengar var det ni fick ihop för att kunna uppnå den här ekonomiska friheten? Ja, men ta oss igenom den här resan lite kort. Vad var det ni lyckades med?
Ja, det som vi då insåg när vi kom i kontakt med den här FIRE-rörelsen, det var ju att ska man kunna räkna sig själv som ekonomiskt fri, så behöver man ungefär 25 årsutgifter sparade och investerade för att kunna räkna med en vanlig avkastning på 4%, att man faktiskt kan leva på det. Och det vi insåg då var att utgifterna blir ju väldigt viktiga. Vi ska inte leva spartanskt. I Mexiko levde vi väldigt bra, men vi hade inte mer än vad vi behövde. Så vi insåg att utgifterna är viktiga, för de gör både att vi kan lägga undan mer pengar under vägen, men de gör också att vi behöver mindre pengar för att kunna bli fria. Men då handlar det om att det kan ju inte handla om att man hela tiden ska jaga extra priser och klippa kuponger, utan då måste man ju designa ett liv som är effektivt. Alltså som i grunden är effektivt, där systemet är effektivt. Ja, då upptäckte vi ju vissa saker, så här, allt ifrån att det är väldigt trevligt att gå ut och äta, men går man ut och äter väldigt ofta så avtar nyttan snarare än tvärtom. Det är ju sånt som man kan ändra på ganska omedelbart egentligen, att man går ut och äter, man går fortfarande ut och äter, men man går ut och äter mer sällan. Andra saker som kanske vår andra bok Lev lokalt handlar mer om är ju det här med att man ska välja var man bor så att man inte behöver transportera sig hit och dit. Man ska inte kanske låta sig luras av att det är kanske ibland väldigt bekvämt att ha extremt stor bostadsyta, men helt plötsligt så har man väldigt mycket kostnader man ska dra med sig hela tiden. Man får en väldigt stor ryggsäck av kostnader.
Precis, jag håller med, och jag vill bara göra ett tillägg här, för efter att ha läst både Joel Blads bok och sen båda era böcker, så jag vill bara säga det till alla som lyssnar nu. Jag tror att man tänker att, men, oj, vilken livskvalitet, den kommer ju försämras avsevärt om vi ska gå ner med våra restaurangbesök eller, ja, men om inte jag får köra runt med min bil. Men det där kan man ju testa själv, alltså vad som är livskvalitet för en själv. Jag har märkt att när jag började dra ner på alla de här kostnaderna, att börja ta matlåda till jobbet och, ja, men andra saker som jag bara lagt ner pengar. Jag har lagt ner väldigt mycket pengar på teknikprylar tidigare i livet och tyckte att det har varit väldigt kul. Och sen har det bara varit kul i några veckor, och sen inser man att, men om jag översätter de här pengarna istället till min framtida tid istället, så blir plötsligt den här iPhonen inte så åtråvärd längre.
Precis. En del tänker nog spontant att pengar som man har sparade eller ett kapital som man har investerat, liksom, det ger ju ingenting. Det är först när man köper någonting som pengarna ger något. Men det som det sparade kapitalet eller de sparade pengarna ger, det är ju en känsla av frihet och att man kan göra olika val. Det är mycket i det här som på något sätt kanske går mot vår intuition som människor, kanske för att vi har under så otroligt stor del av mänsklighetens historia, och till och med många i världen idag lever ju ständig brist, och vi beter oss lite som att det är brist. Så att om vi får något problem överhuvudtaget, så tror vi att vi ska lägga till en sak till, eller liksom om jag gillar någonting så ska jag göra det mer, men det finns kanske en gräns där det inte bidrar så mycket längre. Vi tror liksom hela tiden att vi ska, jag vet inte, i första boken så beskriver jag något som jag kallar för champagneparadoxen. Att man tänker att champagne är så härligt för att vi dricker det på nyår och då har jag härliga vänner hemma. Och sen dricker jag det tillsammans med min älskare på våran bröllopsdag. Och det är också ett härligt firande varje år, så då borde jag dricka champagne väldigt mycket oftare. Och lägger jag till det då på min födelsedag och på min frus födelsedag och någon dag till, då kanske det faktiskt blir härligare. Men lägger jag till det så att jag dricker champagne nästan varje dag, då är champagne helt plötsligt mellanmjölk på något sätt.
Men du, förlåt, jag vill bara höra lite mer vad du sa. Du sa att ni hade fått den här summan 25 gånger era årsutgifter vad man behövde spara för att sen bli ekonomiskt fri och kunna leva på det insparade kapitalet i resten av livet. Var kommer den här siffran 25 gånger årsutgifterna ifrån?
Egentligen så är det så att det finns en stor amerikansk studie som heter Trinity-studien, som är upprepad vid några tillfällen, men Trinity-studien är basen för det här. Den bygger på att man under de flesta normala förutsättningar i världen kan räkna med 4% avkastning. Även över dåliga börsår och bra börsår och tuffa tider och bättre tider. Att om man kan ta ut 4%, då är man nästan säker på att de pengarna räcker i all evighet. Så då ska du i praktiken, börjar du då som för oss med 6-7 miljoner, så i praktiken, den dag vi dör, så ska vi ha 6-7 miljoner plus inflation fortfarande kvar. För pengarna ska i praktiken räcka för evigt om man följer den här 4%-regeln.
Och det här tror jag är för många en svindlande summa ändå. Även om jag menar, 6-7 miljoner, det är inte 25 miljoner. Men 6-7 miljoner är ju väldigt, väldigt mycket pengar för de allra flesta människorna. Mm. Men du beskriver ju ändå att, du gör en tabell i din bok som är väldigt intressant, att medelsvensson spenderar ungefär 2 vuxna människor och 2 barn spenderar ungefär 40 000 kronor i månaden i snitt på alla sina nöjen och fasta kostnader och bostad och så vidare. 40 000 totalt. Och ni med er familj då, 2 vuxna och 3 barn, spenderar endast 20 000 per månad totalt, vilket är under existensminimum. Mm. Så kan du berätta lite, hur kan ni leva så här billigt?
Ja, alltså, om man börjar uppifrån så är det ju så att de flesta människor lägger i Sverige och i de flesta västländer verkar det som, lägger ungefär 50% av sin inkomst på bostad och transport, så bil eller tåg eller hur man nu åker. Och bor man i en storstad så är det oftast mer bostad, för bostäderna är dyrare. Och bor man på landsbygd så är det oftast mer transport. Men de här 50% är ganska konstanta. Och de flesta verkar hamna där. Det är väl så att man lägger sig till med lite mer vanor när man har dyrare bil och dyrare boende, när man tjänar lite mer. Så de här 50%, om man inte är extremt rik eller extremt fattig, verkar stämma rätt bra. Och då kan man ju börja då. Boendet är oftast den största utgiften. Och då har ju vi i vårt fall valt att bo lite mindre än de flesta som bor utanför stan. I stan är det kanske lite vanligare, men vi har ett hus på 100 kvadrat ungefär, där vi bor 5 personer. Och det är under genomsnittet. Sen så gör vi inga lyxrenoveringar av vårt boende, utan vi gör kosmetiska uppdateringar och sen så gör vi underhåll. Det är underhållet som krävs. Och så renoverar vi långsamt och tar vara på det som finns. Alltså byter inte ut saker som fungerar, utan kanske målar om och fixar till och sådär. Så vi har inte så stora sådana utgifter heller. Som en investering också så har vi en stuga på tomten som vi hyr ut. Men det räknas inte in, det är mer en intäkt. Den stugan ingår också i vår boendekostnad. Sen när man tittar på transport, då har de flesta familjer som bor som vi gör utanför stan har två bilar i varje familj, och varje bil går kanske 1500-2000 mil. Vi har en bil som är drygt 10 år gammal och den går kanske ett vanligt år 700-800 mil kanske. Och sen vissa år åker vi på en längre semesterresa eller så, då blir det kanske lite extra för semester. Men grunden är ju att då kostar det jättemycket mindre. Sen så har vi mat, och eftersom vi har tid och är ganska duktiga på att planera så gör vi väldigt mycket mat från grunden och väljer snarare lite enklare råvaror men lite mer omsorg i maten. Så att jag tycker vi äter väldigt lyxigt ofta, men i vissa fall är portionskostnaden väldigt låg trots att maten känns väldigt lyxig, för vi har lagt lite mer kärlek i den istället. Och det är de här sakerna tillsammans är 70% av de vanliga utgifterna. Och vi har halverat varje sånt område grovt. Och sen på samma sätt på de andra områdena, nöjen och resor och så, där försöker vi också på samma sätt vara lite smartare. Till exempel, vi gillar allihopa att åka skidor i backen. Det kostar ju ganska mycket med utrustning och säsongskort och så. Men då när vi ska fylla vår tid så åker vi hellre några fler gånger i backen än att lägga till ytterligare en aktivitet vid sidan av, som också kostar pengar och tar tid. Så lägger vi hellre ännu mer tid där och blir ännu duktigare, vilket gör att vi tycker att det är ännu roligare. Så att vi liksom, och samma sak med resor då. Vi har pratat om Mexiko, vi har även varit i Spanien. Då är vi borta väldigt länge. Så att vi kanske bara reser utomlands vartannat eller ofta vart tredje år. Men då är vi borta ett par månader. Och då hyr vi en lägenhet, vilket ju är billigare än att bo på hotell. Flygresan slås ju ut över flera år eller delas över flera månader. Och vi tycker att vi får mer kvalitet utav de resorna, därför att när vi är där så upplever vi hur det verkligen är i det landet som vi besöker. Det blir inte en generisk charterupplevelse där vi liksom landar, ligger på stranden och så flyger hem efter en vecka.
Mm. Just, och då har ni gjort så att ni har helt enkelt, när ni har halverat de här utgifterna, har ni då också kunnat lägga undan stora summor, eller alla de pengarna som annars skulle ha gått till det här andra har lagts på hög och på inom aktier eller några fonder, så att de här pengarna har fått växa över tid.
Ja, vi har pengar investerade på tre sätt. Vi har betalat av en hel del på vårt boende som en grundtrygghet, men så har vi även en uthyrningsmöjlighet vid boendet. Sen har vi en summa pengar som vi har investerat i aktier och där vi även har ganska mycket kontanter för att betala det dagliga. Och sen har vi satt undan extra pengar också till pension. Alltså utöver de vanliga pensionsavsättningarna har vi satt undan stora extra summor till pension under den här tiden som vi sparade pengar. Och det blir ju tillgängligt för oss om 10 år, men det är fortfarande pengar som är liksom våra till vår framtid.
Just det. Mm. Men en sak som jag tror ändå många skulle invända mot, det är att säga så här, att jag kan inte spara en enda krona. Jag får precis min lön att gå ihop, och framförallt då man har familj och barn och så, att en del kanske till och med skulle bli provocerade av det här, att det här är ju någonting som en medelklass svensson familj kan göra, men inte min familj. Vad har du att säga om det?
För det första så tror jag att många som har det lite svårare ekonomiskt, så finns det ju många som lever lite mer som vi gör, som faktiskt tillämpar mycket av dem mer av nödtorft. Men sen finns det ju också väldigt många svenskar som har medelinkomster, men som inte, där det är mer en inställningsfråga, att man liksom har inställningen att jag får in pengar och de går åt och jag vet inte riktigt var de tar vägen. Och i Sverige, jag säger inte att det är lätt för alla, och det har vi aldrig sagt heller, men det finns en väldigt stor grupp som har normalinkomster och normala förutsättningar, som skulle kunna tillämpa väldigt mycket av det här och som inte gör det. Sen har vi en annan aspekt också som jag skulle vilja ta in, och det är att vi menar att sån här som jag kallar för smart sparsamhet, när man bygger in sparsamheten i sitt liv, den möjliggör för de allra flesta att ha en större frihet. Sen är det inte säkert att den vägen som vi har valt är den vägen som är optimal för alla. För någon som till exempel jobbar i ett roligt men lite slitsamt yrke, så kanske det är så att är lite smart sparsam, så kanske jag kan jobba mindre. Jag kanske kan jobba några mindre timmar i veckan och faktiskt uppskatta mitt jobb. Det kanske finns personer som har en hobby som skulle gå att göra om till ett företag, men det blir inte så himla mycket lön. Men genom att lägga sig till med de här smarta idéerna, så blir det helt plötsligt möjligt att starta ett livsstilsföretag eller någonting. Ett annat perspektiv på det faktiskt är ju att det som kan vara lite provocerande är att det här ligger lite närmare ändå. Miljardären eller kungligheten eller någonting lever ju liksom i en helt annan värld. Där inte jag liksom ens är i närheten. Det kan ju också vara en del av provokationen. Att åtminstone delar av det här är tillämpbart för så många. Men man av något skäl väljer att inte göra det, kan jag tänka också.
Vad skulle du säga om man är livrädd för det här med att investera och aktiemarknaden och så? Vad är ändå ett litet försiktigt insteg där? I investeringsvärlden?
Jag tänker ju, alltså, vi har ju i vår första bok har vi ett kort kapitel om investeringar, och då skriver vi ju det under rubriken Keep it simple stupid. Gör det så enkelt som möjligt. Men sen säger vi också att det beror lite grann på vad som är enkelt för dig. För oss har det känts som att aktier och fonder, att jag ändå förstår det ganska bra. Jag har personligen tyckt att aktier är lättare att förstå, därför att det är riktiga företag. Jag kan liksom förstå vad företaget tillverkar och vad det finns och vad det gör. Andra tycker kanske att det är enklare med någon billig indexfond eller liknande, där man bara köper ett tvärsnitt av den svenska ekonomin eller av världsekonomin eller av den amerikanska ekonomin via en fond. Det beror lite på vad man har för fallenhet, men för andra är det ju så att de kanske är jätteduktiga på att liksom renovera och ta hand om fastigheter. Då kanske det enklaste är att man köper en bostadsfastighet som man är fastighetsskötare för. Och så får man in hyra från 6 hyresgäster, och så bor man själv i den 7:e lägenheten. Det kanske är mycket enklare för någon. Huvudsaken är att man, som sagt, använder åtminstone en del av sina pengar till att köpa plankor och inte bara köpa förbrukningsvaror.
Absolut. Ett tips där också är ju sparekonomen Jan Bolmeson, som har en podd som heter Rika tillsammans. Mm. Där pratar ju han om de här indexfonderna som kan kännas svårt för många. Och det, han går igenom det. Jag har i stort sett enbart använt mig av hans podd när jag började investera. Och det är ju enkelt, och när man väl har gjort det så kan man stänga ner datorn och så bara låta ett automatiskt sparande ta hand om det där, och sen så kan man öppna den där skattkistan om 10 år sedan.
Liksom. Sen tycker jag också ett jättebra poäng där, om man vill börja, det är ju att börja med ett månadsbelopp som man tror att man kan avsätta varje månad och börja med en gång. För då i början så sätter man in, om det nu är 500 eller 1000 eller 10 000 beroende på hur aggressiv man är. Men då sätter man in det första månaden. Det är bara första månadens insättning. Då ser man ju hur det fungerar också. Man blir mer intresserad. Sen nästa månad kommer ett litet belopp till. Skulle det vara så att det har gått ner då, och då får jag köpa lite aktier eller fonder lite billigare månaden efter. Är det så att det har gått upp, då kan jag väl kanske glädja mig lite åt det och köpa en lite till. Men då är det i förhållande till det kapitalet du kommer bygga upp över en massa år, så är det ett ganska litet kapital i början. Och då får du liksom lite erfarenhet av, aha, men börssvängningar, hur fungerar det? Hur beter sig det här? Kan jag förstå vad som händer? Då, för det blir ju också roligare när det är på riktigt. Det är svårt att liksom simulera.
Men du, låt oss prata lite mera om ditt och Maribels, din fru Maribels liv som ekonomiskt oberoende faktiskt. Eller nu när jag har uppnått ekonomisk frihet sedan några år tillbaka. Börja med, ta oss tillbaka till de här första skälvande timmarna eller första dagarna när ni faktiskt insåg att nu kan vi kliva av det som ni kallar ekorrhjulet med ett 9-5 jobb. Vad var det som hände då?
Ja, vi har ju... Till viss del har vi ju faktiskt i den nya boken beskrivit den tiden som var efter. Om den första ut ur ekorrhjulet handlade väldigt mycket om hur det var fram till och hur vi gjorde för att kunna ta oss ur ekorrhjulet, så har vi nu beskrivit mer hur man, vad som hände sen och vilka insikter vi har fått. Men det här var ju lite i olika faser för oss, för jag slutade ju före Maribel. Det var alltid planerat att bli så av olika skäl, och då hade ju jag ett första år när jag var väldigt mycket hemmaförälder. Men barnen hade några timmar i veckan i skola och förskola, så jag fick lite utlopp för mina egna saker. Men ändå, min huvuduppgift var ju som hemmaförälder. Men sen så är ju de på skolan och så, då är ju vi vill ju inte bara sitta och rulla tummarna. Så vi gör ju saker som vi tycker är kul. Men det är hela tiden familjens och skolans rytm som får styra vad vi gör. Så det är en viktig poäng också att skolplikten får vi liksom på något sätt förhålla oss till. Så det är onödigt att stånga sig blodig mot den. Men det är också onödigt att binda in sig på andra sätt som kommer i konflikt med det. Och då har det passat bra till exempel att skriva. Maribel går just nu en utbildning. Jag skriver lite för en lokal tidning här. Det är sånt som sällan kommer i konflikt med det. Utan jag kan ändå vara hemma när barnen kommer från skolan. Och vi kan åka skidor på eftermiddag, kväll eller helg. Om vi vill det. Man kan egentligen säga att vi har pratat om det. Att förut var jobbet i centrum för livet. Nu är livet i centrum. Eller familjen i centrum. Och arbete är en del av livet. En del. Men inte centrum.
Skulle du säga, finns det några nackdelar? Eller var det någonting som slog er i den här stora omställningen från 9-5 jobb till att bli helt ekonomiskt fria? Jag tänker till exempel, många pratar ju om att jobbet har ju inte bara en ekonomisk funktion, utan det är också en social funktion. Att man kommer att träffa kollegor, man har rutiner, man kommer faktiskt upp på morgonen. Var det någonting av det som slog er när ni faktiskt blev fria? Att oj, vad ensamma vi är, eller någonting åt det hållet?
Nej, däremot så är det ju så att det här sociala sammanhanget, på jobbet får man ju det med sig på gott och ont. Man styr inte så mycket av det. Över det, men man har det liksom, man får det med på köpet. Vi får ju ta eget ansvar för det sociala sammanhanget. Skulle vi inte göra någonting åt det, skulle vi inte gå ut och göra någonting, så skulle det ju inte bli någonting heller, om man kan säga så. Innan, nu i pandemin har ju varit väldigt speciell, för då har ju alla blivit lite mer isolerade, men innan pandemin tog fart, då tyckte ju vi att nu har vi byggt ett socialt sammanhang som bygger på våra förutsättningar och det som vi vill ha. Och då bygger vi det via föreningsliv, via olika typer av aktiviteter, via de arbetsuppgifter och uppdrag som vi ändå tar.
Då kommer vi in på din eran senaste bok, Lev lokalt, som skickades till mig för bara ett par veckor sedan. Och den är ju, ja, den kom väl ut på marknaden här i slutet på 28 januari. Eller något sånt
ja,
där.
Precis.
Ja. En mycket läsvärd bok där du beskriver hur din vardag som ekonomisk fri ser ut. Och ni pratar om att utgångspunkten för det här ekonomiskt fria livet på något sätt är den plats ni har valt att leva på. Det här, och allting som sker i närområdet, att ni har inte tvingats till, men att ni högst frivilligt, men börjat älska den plats ni lever på, som kanske väldigt många andra inte gör. Man kanske drömmer sig bort så här. Vill du berätta om det här att faktiskt bli medveten om den plats man lever på och odla kärleken till den platsen?
Ja, vi har ju pratat om egentligen, det är precis det som du beskriver, att man pratar både om att man hittar en plats på jorden. Det finns kanske vissa saker som hör hemma på platsen. Finns det saker till exempel som jag, till exempel ett jobb som jag verkligen vill fortsätta att utöva som finns på en viss plats, eller finns det en viss skola som jag vill gå på, eller finns det en fritidssysselsättning som jag absolut vill ägna mig åt som finns på en viss plats, då är det någonting som inte går att flytta på, och då kanske jag ska bo i närheten av det. Så på det sättet hittar man, eller familj för den sakens skull, eller vänner. På det sättet hittar man ju en plats på jorden. Man hittar en plats där de här sakerna finns. Men sen handlar det också till väldigt stor del om att skapa platsen på jorden. Alltså att bo in sig, kanske man skulle kunna kalla det, fast för på sin plats. Att faktiskt, när det anordnas aktiviteter, att faktiskt gå på dem. Att skaffa sig, rent praktiskt skaffa sig liksom en vandringskarta och se allting som finns, alla detaljer, alla små sjöar, alla små saker som man fortfarande inte har sett. Trots att man kanske tycker att man börjar känna sin ort väldigt väl, så kan man ingenting efter några år oftast.
Jag tyckte det var så himla fint beskrivet i din bok. Jag tror att du hänvisade till någon forskare som pratar om det här med att människor som känner sig lyckliga på den plats de befinner sig på, det har inte med att man bor i den tuffaste staden med det rikaste nöjeslivet, utan de som är lyckligast på den plats de bor på är också de som har lärt känna den bäst. Mm. De har engagerat sig politiskt, kanske lokalpolitiskt i den. De har lärt känna grannarna, de har börjat köpa från de lokala producenterna och så vidare och så vidare. Det är så spännande, för att jag började då göra samma sak med min. Jag bor ju i Enskededalen i Stockholm, en närförort, klassisk närförort, där det visar sig att det finns massa saker här. Man kan på riktigt ta en vandringskarta och söka sig 1-2 mil från sin lägenhet och börja hitta intressanta naturområden eller villaområden man inte har sett förut. Man kan börja titta på arkitekturen där. Alltså, det finns så mycket som man kan göra i sitt lokala område som jag tror att väldigt många människor inte har en aning om. Så det, vill du utveckla det lite mera?
Och där tänker jag också att ibland när man säger lev lokalt tänker att det är någonting som har bara med landsbygden att göra, och kanske därför att vi har valt att bo på en lite mindre ort. Jag vill inte säga att vi bor på landet, för vi bor ju liksom i en liten stad. Det är det vi har ju faktiskt aktivt valt att bo så till så att vi kan gå till det som Leksand erbjuder, även om det inte är storstan. Med det utbudet så har vi ändå inte valt att bosätta oss i skogen heller, för det här är det som passar oss, den här balansen. Men det som jag tycker är så här häftigt är att det här går ju att tillämpa överallt, precis som du säger. Och att jag tror att det nästan är ännu lättare om man bor i en storstad att liksom lura sig själv till att bygga ett liv där man åker kors och tvärs över stan väldigt mycket, därför att den bästa dansskolan för barnen finns i andra änden av stan, och sen så finns den bästa skridskoplan som vi har talas om, som ska vara så härlig, den finns jättelångt i en annan riktning i stan, och så har jag mitt jobb på tredje ställe, och så finns det någon fantastisk restaurang långt bort innan man har upptäckt allting som finns i sin stadsdel.
Precis, och kopplat till det här, för du återkommer ju till det här med att det här tänket ska också egentligen börja med den egna bostaden också. Mm. Jag vill minnas att du säger någonstans att just det här enkla livet börjar med din egna plats, ditt egna hem. Och där har ju ni, som jag förstår, prylbantat. Ni lever enkelt. Ni har gjort er av med mycket boyta som också samlar på sig mycket prylar. Alltså det verkar som att filosofin här är att ju fler prylar man gör sig av med, desto lyckligare blir man. Så tolkar jag det du skriver. Vill du utveckla det här?
Det handlar ju inte om, det handlar ju om att ha precis rätt mängd prylar. Jag tror att, det skriver jag också, och jag vet inte, jag har säkert hört det från någon annan, men jag tror att väldigt många människor har kläder, saker, aktiviteter i sitt liv som egentligen hör till en person som de en gång har varit. Kanske när de växte upp. Eller som hör till en person som de hoppas att bli. Kanske till exempel med kläder och sportutrustning och sånt. Att jag skulle vilja vara den där sportiga personen som håller på med den här sporten. Men utrustningen används aldrig. Den bara står här i garderoben. Eller kläderna som man inte riktigt kommer i längre. Eller vad det nu kan vara. Att man har så mycket saker som faktiskt inte tillför en någonting här och nu. Det är ju det har handlat väldigt mycket om för oss. Och samma sak med liksom boyta, den kommer ju inte gratis vare sig inköp eller underhåll eller någonting, och då ska den tillföra ett värde till livet för att den ska få vara kvar, eller vad man ska säga.
Ja, men då är vi tillbaka till det här igen, att varje pryl man har kan, säljer man den, och om man inte behöver den och säljer den, så kommer ju den att, de pengarna kommer att generera tid, kommer att generera ledig tid. Ja, för mig har det varit ett väldigt viktigt skifte i huvudet att tänka så, att varje onödig pryl jag gör mig av med kommer att minska min tid på ett lönearbete som jag nödvändigtvis inte vill hålla på med så mycket som jag gör idag.
Och den minskar ju också din, alltså det är också så att den varje pryl som du har tar ju tid i vardagen rent praktiskt också. För den är ju, i minsta fall är den ju i vägen. I andra fall så behöver den ju underhåll och tas om hand och sådana saker. Så det är ju tid i två aspekter. Det är ju både den tiden som värdet eventuellt motsvarar, men också den tiden som prylen tar. Har du till exempel alldeles för mycket saker i dina köksskåp, så tar det ju dubbelt så lång tid varje gång du ska ta fram något. För du måste flytta på 12 grejer för att komma åt den grejen som du faktiskt ska använda. Eller liksom, så att det är nästan alltid bättre att skala av.
Avslutningsvis så skulle jag vilja att vi pratar om hur man ska börja den här resan som ni har gjort. För att det kan, jag tror att det kan upplevas som ett väldigt svårt projekt ni har ju kommit till slutmålet, att ni är helt ekonomiskt fria. Ni går upp på morgonen och gör vad ni vill i stort sett, och det är ju säkert en dröm för väldigt många människor, och man tänker att det är någonting som hör, som du sa tidigare, det är någonting som miljardärerna får njuta av. Men det här är faktiskt en absolut realiserbar dröm för de allra flesta medelinkomsttagare. Så var någonstans skulle du säga att man ska börja?
Alltså rent så här filosofiskt så är det väldigt viktigt att veta vad drömmen är, vad det är jag faktiskt vill uppnå, vad det är jag ser framför mig efter 5, 10 eller 15 år när någonting ska förändras. Eller om det är så att jag kanske till exempel vill gå ner och jobba deltid, då kanske det bara handlar om en omställning på några månader när jag skaffar mig lite extra lägger undan några kronor så jag har lite extra ekonomisk trygghet och sen börjar med det. Men säg att du har en plan på lite längre sikt, att du vill bli mer ekonomiskt fri, då handlar det om att ha ett mål där det är tydligt för dig hur du tänker att den här tillvaron ska se ut, så att du de där pengarna som du lägger undan, de köper du ju frihet för. Och det måste ju vara någonting som du känner att, som du förstår vad du får för. På samma sätt som när du går och köper en ny tröja och kan känna att den var mjuk liksom, eller du sätter på den och tycker att du är snygg liksom. Så måste du kunna se att här köper jag någonting för det här, fast det är någonting, en framtida drömbild. Så det är den ena, det är mer den filosofiska sidan. Om man tänker på den praktiska sidan, så är det ju så att jag tycker ju att vi är så marinerade i att konsumera hela tiden. Så jag tycker ju något som vi på olika sätt berör i båda våra böcker, det är ju att man på olika sätt ska begränsa sig, alltså påföra sig själv frivilliga begränsningar, olika typer av köpstopp, försöka äta så billigt som möjligt under en månad, alltså överdriva i andra riktningen. Vi är så vana vid att ha ett sånt stort överflöd. Vi är så marinerade i att även om vi har överflöd så ska vi önska oss en grej till. Så att liksom chocka sig själv lite i andra riktningen kan vara ett bra sätt att se sina, ja, vad man har för mycket av och vad man, och kanske saker som man saknar. För det som vi har märkt när vi har gjort sådana typer av experiment, det är ju att vi har nästan aldrig lagt tillbaks allt som vi, till exempel, låter man bli att köpa kläder under en lång period, så kommer det finnas saker som tar slut och saker som man saknar. Men man kommer inte köpa så mycket som man skulle ha gjort om man inte gjorde experimentet, om vi säger så. Bestämmer man sig för att under en månad äta så billigt som möjligt, då kanske det blir väldigt mycket bönor och ris och så här. Och då kommer man på att vissa saker saknade jag, men jag kommer också på en massa sköna, smarta recept som nästan inte kostar någonting som jag lägger till min palett. Och månaden efter, då kanske min matkost, då kanske jag äter bättre än förut, fast för en matkostnad som är betydligt lägre för att jag har gjort det experimentet. Så det tror jag jättemycket på. Och sen så är det ju så att kortsiktigt, så det man kan påverka kortsiktigt, det är ju de här dagliga utgifterna, mat, kläder, prylar, utätning, sådana saker. Det man kan påverka på lång sikt är ju, bor jag verkligen på rätt ställe? Alltså, ska jag bo på ett ställe där jag inte behöver transportera mig så mycket? Och sen så, oavsett, det som går liksom tvärs över de här två områdena, det är ju helt klart inställningen. Det här med att leva lokalt till exempel, det är ju en inställningsfråga. Eller liksom en perspektivfråga. Väljer jag det lokala först? Jag tycker att vi har fått vinster av det med en gång. Men sen så aggregeras de ju upp när man börjar känna sin ort också. Så du får den här direkta ekonomiska effekten. Du får också den tidsmässiga aspekten av att du inte transporterar dig så mycket, så du får lite mer tid över. Men sen med tiden så får ju de här andra indirekta effekterna som vi har pratat om också. Att man känner sin plats och man känner människorna på sin plats och så. Så då kommer det också som en liksom extra bieffekt sen.
Ett litet problem som jag har märkt när jag har börjat min resa. Jag har kanske inte varit fullt lika extrem som ni var. Men jag har absolut blivit medveten om många av de här områdena. Har kunnat spara mycket mer än vad jag tidigare har kunnat göra i livet. Bara genom att tänka annorlunda. Och det har inte ändrat min livskvalitet alls. Men en sak som jag har märkt, det är att fokuseringen eller fixeringen vid det här framtida målet som kanske ska ske om 10 år, att tänka, jag ska få leva, jag kommer vara ekonomiskt fri om 10 år, jag kommer kunna få vakna upp på morgonen och göra det som är verkligt, verkligt meningsfullt för mig, gör att jag tappar lite grann närvarofokuset och saker har plötsligt blivit mindre meningsfulla här och nu för mig. Hänger du med på vad jag tänker?
Vi hade ju under den här perioden som vi gjorde den här förändringen, så hade vi ju små barn. Och små barn gör ju att man är i nuet också. Så det kan ju vara en aspekt som, det kan ju verka som en försvårande aspekt, men det kanske faktiskt var en förenklande aspekt på ett sätt. Därför att man har väldigt mycket både glädjeämnen och utmaningar i nuet som man liksom inte kan komma bort ifrån. Det kanske gör att vi har känt det mindre, men sen så vill jag vara jättenoga med det, och det hörde jag faktiskt. Jag lyssnade på ditt samtal med Jan Bolmeson och jag tyckte det var lustigt, därför att han, som borde veta vad den här rörelsen handlar om, han pratade mycket om att man liksom skulle plåga sig själv under ett antal år för att sen bli fri. Och det är klart att det kan finnas personer som har missuppfattat budskapet så, men jag tror att för alla som läser våra böcker Så bör det vara ganska tydligt att för oss handlade det ju aldrig om att vi skulle plåga oss själva genom 6-7 år för att sen bli fria. Utan det enda som vi gjorde under de här 6-7 åren som skiljer sig från nu, det var ju att vi hade ett jobb som tog en bra bit mer än heltid till och med, eftersom framförallt jag reste en del i jobbet och så. Men i övrigt så, det vi gjorde under de här åren var ju mejsla ut det livet vi ville leva som fria. Vi reste på det sättet som vi ville göra som fria. Vi gjorde ungefär de sakerna på fritiden som vi ville göra som fria. Det fanns ju mindre tid till det. Men vi mejslade ju ut ett liv redan där. Och det var där också de här experimenten kom in. Att vi testade ju under tidsbegränsade tider och drar det för långt. Just för att se var gränsen finns, för att testa oss själva. Och det gjorde ju också att det blev lite roligt. Alltså det blev liksom som en rolig lek här och nu också. Att liksom se, kan jag gå 6 månader utan att köpa kläder? Kan jag äta på väldigt lite. Fast det var liksom under en tidsbegränsad period, så att för att se liksom, var går gränsen neråt, var går gränsen uppåt och var på den här skalan vill jag lägga mig, var är jag nöjd? Så vi har ju inget område idag skulle jag säga, möjligen det här med bil, fast vi har ju ändå lagt oss till med en fritidssysselsättning som kräver att vi åker bil med skidåkningen. Men på alla andra områden så är det ju inte så. Våran boendekostnad är ju inte minimerad. Våran livsmedelskostnad är ju inte minimerad. Utan det är ju den nivån där vi kan äta jättegott. Men utan att göra av med en massa pengar i onödan. Våran resbudget är ju inte minimerad. Utan vi åker ju... Jag menar, det skulle ju vara, om vi aldrig åkte till Mexiko och Spanien så är det klart att vi skulle spara pengar. Eller om vi inte åker... Vi brukar åka upp till Sälen en del också. Skulle vi inte göra det skulle vi spara pengar. Så det är ju inte det liksom att vi på något sätt ska späka oss själva, vare sig under processen eller nu. Då skulle det aldrig vara hållbart heller, skulle jag vilja säga.
Nej, du tar upp en jätteviktig sak där. För att jag tänker att det extremaste varianten av det här, det är ju egentligen att bo i en källare någonstans och äta havregrynsgröt.
Precis.
Men det är ju inte det som... Även om jag tror att en del av de här extremaste som jag har läst mig till nästan gör det. Men jag menar, i de allra flesta fall så handlar det om att bara, som du är inne på hela tiden, att känna av vad livskvaliteten försämras eller förbättras. Mm. Och försämras den inte av att man drar ner på sina kostnader, då är det ju bara att fortsätta. Mm. Så det, och oftast är det ju tvärtom, att man får inte en bättre livskvalitet av att lägga ner mer pengar på saker, trots att man ibland tror det.
Precis, och vi har ju redan, jag tror att det är bra att faktiskt ha det perspektivet att vi mestadels till mans i det här landet, att vi får gärna känslan av att vi saknar någonting, men vi har ju överflöd allihopa nästan. Alltså det är en liten andel kanske som saknar viktiga saker, men de allra flesta har redan överflöd av det som är viktigt. Och att då tro när man inte liksom mår riktigt bra, tro att det ska bli bättre av att jag skaffar en pryl till eller lägger till en aktivitet till eller att jag bygger ut mitt hus med ett rum till. Det kommer liksom aldrig funka. Det blir lite mer överflöd och sen saknar jag ändå en grej.
Oskar Lindberg, ett jättestort tack att du kom och pratade med mig. Jag kommer varmt rekommendera alla att läsa era två böcker. Den första heter Ut ur ekorrhjulet, kom ut för några år sedan. Och nu här, bara för någon, eller för en dag sedan, när du och jag pratade, så kom Lev lokalt, där du går in på de här olika livsfilosofierna kring att leva nära sin hemort. Så ett jättestort tack att du kom och gästade mig.
Tack så jättemycket, det var supertrevligt.
Du har lyssnat på Oskar Lindberg i avsnitt 33 av Kunskap bit för bit. Se till att följa mig i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Kunskap bit för bit och på Twitter @BenjaminElfors. Jag nås också på mailadress kunskapbitforbit@gmail.com. Om du har tips på kommande gäster och ämnen så får du jättegärna skriva till mig. Och lyssnar du på podden i Apples podcaster-app blir jag mycket tacksam om du betygsätter och skriver en kommentar. Tack att du lyssnar!